Enligt uppgifter till Expressen så har de möjliga kandidaterna Romina Pourmokhtari, Erik Ullenhag och Lotta Edholm alla tackat nej, och det diskuteras eventuellt om det ska bli en paus i diskussionen om partiledare. Kommer Liberalerna hitta någon som vill leda partiet?
Det är så sorgligt det här. Jag tycker både Mattias och Sumar säger kloka saker kring att det, alltså Mattias beskrivning av att vi har ingen som håller liberalismen, och det kan ju tyvärr bero på att liberalismen, tycker jag, är jättetyvärr inte är speciellt populär. Jag tror inte de, alltså det kom, vem vill ta över? Vem vill ta över när de har legat på 2,5%? Vem vill leda in i den valrörelsen och vara
mycket
den
kort,
som...
Mattias Svensson, vem?
Det finns ju fantastiska möjligheter just därför att det finns ett sånt behov av liberalism. Så jag tycker inte egentligen, och just liksom att ta över när partiet är på 2%, det kan ju i stort sett bara gå uppåt. Så det skulle jag inte vara jättebekymrad över.
Och det får bli slutordet i panelen. Tack Veronica Palm, tack Mattias Svensson, tack som är Anna Her. Det här är Godmorgon Värld. Om några minuter är vi tillbaks efter Ekonyheterna.
Ekonyheter. Irans revolutionsgarde bekräftar att flera höga befälhavare dödats i israeliska attacker under dagen. Bland annat underrättelsechefen Mohammad Kassemi. Något som också Israels premiärminister Netanyahu tidigare sagt. Irans hälsoministerium uppger att totalt 224 personer har dödats och nära 1300 skadats sedan de israeliska attackerna inleddes i fredags. Medan 14 personer har dödats och runt 400 har skadats i Israel. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att Iran har sagt till medlare från Qatar och Oman att inga förhandlingar kommer att ske medan attackerna pågår. Och med anledning av den upptrappade konflikten ska EUs utrikesministrar mötas på tisdag för att diskutera händelseutvecklingen. Grönland är inte till salu. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron ikväll under ett besök i den grönländska huvudstaden Nuuk.
Greenland is not to be sold, not to be taken.
Ja, den franska presidenten rev ner applåder bland åhörarna i Nuuk, dit han kommit för att visa franskt och europeiskt stöd efter president Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över Grönland.
Let me tell you very directly that you are not alone.
Under mötet i Nuuk träffade Macron Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och den franska presidenten pratade om ökat samarbete inom ekonomi, energi, försvar, utbildning och forskning. Macron avslöjade också att Frankrike planerar att öppna ett generalkonsulat i Nuuk och att Europa är berett att investera i Grönland. Macron flyger från Grönland till G7-toppmötet i Kanada, där han bland annat kommer att träffa president Trump. David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
I USA överväger Trump-administrationen att införa inreseförbud för medborgare i ytterligare 36 länder. Det visar interna dokument som Reuters tagit del av. Bland annat berörs medborgare från Kambodja, Kongo och Egypten. Tidigare i juni så beslutade Trump om ett inreseförbud för medborgare i 12 länder för att skydda USA från vad Trump kallar utländska terrorister och andra säkerhetshot. Svenska kommuner som blir erbjudna en stor industrietablering bör tacka nej. Det skriver regeringens tidigare samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson, på DN Debatt. Han menar att det är ett systemfel i hur ansvar, befogenheter och ekonomisk risk är fördelade, där kommuner står för stora investeringar medan staten tar det mesta av överskottet. Peter Larsson vill istället se ett system där staten axlar ett övergripande ansvar. Polisen har gjort en kartläggning av var i Sverige unga personer begår brott. Johanna Kindgren är analytiker på polisens nationella operativa avdelning NOA.
Av hela Sveriges yta så är det 0,02% som står för de mest påtagliga problemen med ungdomsbrott. Då kan vi jobba med det, med de platserna. De andra kanske också behöver en del uppmärksamhet, men det här är ju de vi behöver prioritera.
Hennes kartläggning kan fungera som ett underlag för polisen lokalt på olika håll i landet. Det förebyggande arbetet som traditionellt fokuserar på individer kan stärkas genom att det kompletteras med fokus även på platser. För även om en allt större del av rekryteringen av unga till kriminalitet sker i digitala miljöer så sker fortfarande rekrytering även på fysiska platser, enligt Johanna Kindgren.
Så det är nästa steg, att varje lokalpolisområde identifierar och gräver i vad problemet består i och sen vidta ut åtgärder, identifiera åtgärder efter det vad som skulle kunna lämpa sig i just det området.
Reporter Simon Andrén. Så sport, stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis slog ikväll sitt eget världsrekord vid Diamond League-galan på Stockholms stadion. Så här lät det i Radiosporten.
Mondo Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där och han...
Ja!
Han är över! Och för första gången noterar han ett världsrekord i Sverige! Han gör 6,28 direkt i Stockholm!
Säger Radiosportens Alexander Lundholm. Så vädret, imorgon passerar regn bort österut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet. I Norrland mest moln med regn, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det bli en del sol. Temperatur från i söder 20-25 grader, i norr mellan 15 och 20 grader. Ekot klockan 11 med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Irans kärnenergiprogram, hur mycket finns kvar efter Israels attacker? Och vad händer med Gaza när omvärldens fokus flyttas? Det blir satir med Radioskugga och sen om mötet mellan en svensk stjärnfotograf och en svensk stjärnregissör som gett klassiska bilder ett nytt liv. Och så om Öresundsbron som kanske inte rått bot på dansk-svenska fördomar.
Det kommer fler och fler berättelser om att svenska udda på danska sidan och motsvarande. Så på sätt och vis så har ju bron, den har ju aktualiserat det här med att vi skiljer oss åt.
I år fyller bron 25 år. Sist ett kåseri av Augustin Erba.
Eftersom jag är en vuxen människa har jag slutat köpa maskiner som man måste rycka igång. Att rycka i ett verktyg och dra igång gräsklippare, motorsågar och båtmotorer, det är primitivt.
Välkommen till en timme till med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och vi ska tillbaks till Mellanöstern och konflikten mellan Israel och Iran som just nu är hela världens fokus. Med oss nu Cecilia Udén, vår korrespondent i Kairo. Godmorgon Cecilia.
Godmorgon.
Cecilia, vi har hört om skadeläget tidigare under morgonen. Har det skett någon ytterligare utveckling nu på förmiddagen?
Nej, det har ju varit en skräckfylld och våldsam natt både i Israel och Iran. Och som vi har hört så har 10 människor dödats i Israel under natten, i Iran 60 människor. Och under förmiddagen har Israel utfärdat evakueringsvarningar till människor i Iran som befinner sig i närheten av atomenergianläggningar. Under natten har man också attackerat försvarsministeriet i Teheran, oljedepåer och gasfält, vilket anses tyda på att Israel har vidgat målet att det inte enbart handlar om atomenergiprogrammet utan också om Irans ekonomi och regimens överlevnad. Och det finns obekräftade uppgifter om att delar av den iranska regimen har börjat fly. Det här kan röra sig om propaganda, men många bedömare menar att regimen känner sig existentiellt hotad.
Och det skulle ju vara en väldigt stor utveckling. Vad skulle det innebära ifall det stämmer det där?
Ja, det är svårt att säga om det överhuvudtaget stämmer, men faktum är att regimen är mycket hårt trängd eftersom hela den iranska motståndsaxeln, så kallade motståndsaxeln med alla proxyarméer, är så försvagad att Iran nu måste se om hur regimen helt enkelt ska överleva. Och så känner man sig också lurad eftersom Iran inte trodde att Israel skulle gå till attack medan det pågick förhandlingar mellan USA och Iran. Och där togs man på sängen av Israels mycket imponerande teknologiska underrättelsemässigt skarpa attacker där man överraskade Iran och ledande personer inte ens hade tagit skydd under denna natt utan kunde dödas i underjordiska kommandocentraler, stora delar av ledarna för revolutionsgardet till exempel.
Ja, för Israel har ju framförallt riktat in sig på Irans kärnenergiprogram eftersom man menar att Iran är på väg att kunna tillverka kärnvapen. Israels militär har dödat, som du sa, både framstående kärntekniker, de har bombat kärnanläggningar. Alltså, vad vet vi idag om hur stor skada Israel har lyckats orsaka på Irans kärnenergiprogram?
Det vet vi egentligen inte och det görs olika bedömningar av detta. I Israel menar man att man har orsakat stora skador på till exempel atomenergianläggningen i Natanz. Andra bedömare menar att skadorna är ytliga och att Israel vet att man inte kan komma åt de viktiga anläggningarna som ligger djupt ner under marken utan amerikansk hjälp, amerikanska vapen. Vilket i sin tur leder till frågor om vad Israels politiska slutstrategi är här. Om flygattacker varken räcker för att oskadliggöra atomenergiprogrammet eller störta regimen.
Israels premiärminister Netanyahu uppmanade fredags det iranska folket att resa sig mot sin ledning. Kommer det att ske, tror du?
Ja, de flesta menar nog att det skulle vara ett önsketänkande att Netanyahu skulle bli räddaren för det iranska folket som vill störta regimen. Men det som kanske snarare har skett nu är ett uppsving för nationalism eftersom landet är attackerat, människor är skräckslagna. Det är ju ingen hemlighet att många iranier, sannolikt majoriteten, vill att regimen faller. De har deltagit i protester under flera decennier. Emellanåt har dessa protester sett väldigt stora och starka ut. Men jag talade med en inbiten regimhatare i Iran som jag har haft kontakt med under många år. Och han sa att han hoppades att Iran skulle hämnas nu med tusentals missiler mot Israel. Och det sa han trots att han så hett önskar att den iranska regimen ska störtas.
Med oss också denna morgon är statsvetaren och konfliktforskaren Marco Nilsson, verksam vid Högskolan i Jönköping. Marco, hur skulle du beskriva det vi ser utspela sig just nu mellan Israel och Iran?
Det som har hänt här eller där handlar om väldigt stora risker. Risken för just eskalering är stor eftersom Israels attacker varit så omfattande och skapat en stark vilja hos Iran att hämnas, som sades här nyss. Netanyahu har också sagt att Israel kommer att fortsätta så länge som det är nödvändigt. Och det är troligt att ett av Netanyahus målsättningar är ju att till sist dra USA in i konflikten. Vilket kan hända eftersom Iran har hotat att även attackera amerikanska intressen i regionen. Så att för Iran är det klart att Israels attack har godkänts av Trump och är militärtekniskt helt beroende av amerikanska vapensystem. Så det finns en stor risk att, av iranska attacker mot till exempel amerikanska militärbaser i Mellanöstern. Och om Iran riktar sina missiler mot amerikanska intressen i andra länder så kommer Trump att ha svårt att inte slå tillbaka och hämnas. Så att mycket i sådana här våldsamma konflikter handlar ju om prestige.
Samtidigt är ju Iran försvagat bland annat efter Assad-regimens fall i Syrien. Alltså hur stor förmåga har de att slå tillbaks mot Israel eller mot Israels allierade lite mer långsiktigt, tror du?
Iran har begränsad men inte obefintlig förmåga att slå mot Israel. Mycket av Irans militära kapacitet består av manskap och pansarvagnar som inte kan användas i operationer mot ett mål som ligger bakom två andra länder. Flygvapnet är också föråldrat och därför man har istället satsat på missiler som Iran har gott om. Och när de avfyras i stora mängder samtidigt, vilket vi har sett de senaste dagarna, så kan inget försvarssystem garantera att ingen missil slinker igenom. Mm. Och dessutom är det troligt att Iran har hypersoniska missiler som flyger så snabbt att de är mycket svåra att för något försvarssystem att stoppa. Och de skulle kunna orsaka ännu större skada i Israel och även träffa amerikanska militärbaser.
Cecilia Udén, samtidigt som vi ju har en akut väpnad konflikt nu mellan Iran och Israel, så fortsätter ju också Israels krigföring i Gaza, även om vi inte hört så mycket om det de senaste dagarna. Hur påverkas Gaza av det som sker mellan Israel och Iran just nu?
Ja, i Gaza har det varit en internet-blackout i snart 4 dygn där Gazabor inte har kunnat komma i kontakt med omvärlden. Först igår lyckades jag få tag på Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem, som ganska förtvivlat sa att omvärlden har nu glömt bort Gaza och svälten och kriget och råttorna och sopbergen. Men han sa också att många i Gaza hoppades att Israels konflikt med Iran skulle leda till att kriget i Gaza får ett slut, eftersom Hamas nu försvagas ytterligare när Hamas främsta uppbackare Iran försvagas, vilket kan kanske leda till att Hamas tvingas till eftergifter, tvingas att släppa gisslan, även om Sami Abu Salem själv då la till att han inte var särskilt optimistisk.
Marco Nilsson, om vi skulle gå tillbaka till Israel och Iran. Nu i helgen skulle egentligen hållits ett samtal under USAs ledning om ett nytt avtal kring Irans kärnenergiprogram. Är ett sånt här avtal helt ute ur leken nu, eller kan det bli förhandlingar ändå på sikt, tror du?
Trump har signalerat att han ser Israels attack som ett sätt att sätta press på Iran i förhandlingarna om ett nytt kärnenergiavtal, men Iran tolkar naturligtvis det inte så. Iran har istället sagt att fortsatta förhandlingar är meningslösa just nu. Om det inte sker en dramatisk eskalering så kommer vapnen till sist naturligtvis att tystna. Och det är inte omöjligt att Iran återvänder till förhandlingsbordet med USA. Men det finns en stor risk att Israels attack håller på att öka hökarnas makt i Iran. Det är mycket nationalism i luften. Och det förstärker ledarskapets tro att egna kärnvapen är egentligen det enda sättet att garantera regimens överlevnad mot framtida attacker mot Israel och USA. Alltså på samma sätt som Israel anser att de behöver kärnvapen som den yttersta garanten för sin överlevnad mot hotet från Iran.
Och så säger du det en lite kort till slut. Vad blir avgörande de här kommande dagarna, tror du, för hur konflikten utvecklar sig?
Ja, det blir om Iran gör verklighet av hoten att attackera amerikanska mål i regionen, det vill säga amerikanska baser i Qatar, Bahrain, Kuwait. Och å andra sidan, om Iran på något sätt erbjuds en utväg, en avfartsramp som samtidigt skulle kunna rädda ansiktet på regimen i form av nya förhandlingar med USA på sikt.
Tack så mycket. Cecilia Udén med oss direkt från Kairo. Tack också Marco Nilsson som är konfliktforskare med inriktning på Mellanöstern. Och många analyser pekar på att Israels attack mot Iran inte hade varit möjlig utan en försvagad Hezbollah-milis i Libanon. I höstas genomförde ju Israel bombningar och markoperationer mot den Iran-stödda organisationen som verkar i Israels grannland. Idag råder en skakig vapenvila där, och för att övervaka Israels och Hezbollahs tillbakadragande så finns drygt 10 000 man stark FN-styrka i området. Vår korrespondent fick följa med på patrull längs det som kallas för den blå linjen, gränsen mellan Libanon och Israel.
Ja, nu lämnar vi den här FN-basen i en bepansrad bil tillsammans med 3 FN-soldater från Unifil. Från Ghana är de allihopa. Och vi ska vidare till den blå linjen som det kallas, alltså gränsen mellan Israel och Libanon. Tillsammans med militär från den libanesiska armén som följer oss hela tiden rullar vi genom det bergiga landskapet med smala gator kantade av cederträd och pinjetallar. Vi passerar raserade byggnader som ligger likt utbuktande grushögar på marken. På några hus står endast en av väggarna kvar och många, många byggnader har granathål eller splitterskador. Ju närmare gränsen vi kommer, desto större är förödelsen. Vår första anhalt blir en av FN-baserna. Den drivs av Ganbat, styrkan från Ghana. Major Edward Akalpo berättar att de här attackerades från både Israel och Hezbollah under kriget.
Exactly, we're in the middle, so that's how come we're having rockets landing in our camps and causing casualties.
Vi var i mitten, raketer landade på våra baser och orsakade skador.
We had impacts from both sides. It's difficult in any conflict situation. It's very difficult.
Vi fick skador från båda sidorna. Alla konfliktsituationer är svåra. En konflikt är aldrig lätt, säger han. Styrkorna från Ghana stannade hela kriget. Israels premiärminister ville få dem att evakuera, men de vägrade. Det var intensivt, säger major Akolpo.
It was very, very, very tense. Because there were a lot of distractions going on. We had to stay. Because the people you are here to protect, you are sacking them. If you move out, who is here to protect again? There is nobody going to protect.
Det var väldigt spänt, men om vi skulle evakueras, vem skulle då skydda samhället?
We have a total hours of 781 hours, 3 minutes. That was the total number of hours we spent in bunker.
Han berättar att de satt mer än 780 timmar i bunkern, som man kallar det, skyddsrummet. Flera baser skadades av raketer och på en av baserna, precis vid den israeliska gränsen, förstördes vakttornet av en israelisk bulldozer. Ja, nu är vi tillbaka i den här bepansrade bilen, vita FN-bilen. Vi patrullerar längs den blå linjen och ser israeliska posteringar på andra sidan. Vi ser förstörda hus, stenhus, stenar och betongklumpare. Kringkastade i området, järngrindare som förvridna skelett nästan, och stora hela träd ligger nerfällda av bombens krafter över vägar. Det är förvriden metallplåt här också. Jag ser i princip inte en enda hel byggnad i det här området. Det var en fullständig no-go-zone det här under kriget som rasade nyss. Nu ser vi också bilar fullt med fordon som ligger helt tillknycklade, som har träffats av attacker. Nästa mål längs den blå linjen är en bas precis på gränsen, mer eller mindre vägg i vägg med en israelisk bas.
It's an Israeli position.
The wall we see just...
Yes, that is a position for them. That's the blue line. This is the closest to any of the positions you can guess.
But this is, I can throw a stone there.
Yes, so it's very close. 10 meters, very close to us.
Här, närmast gränsen, är all växtlighet förstörd. Byggnader finns inte längre kvar. Israeliska styrkor sprängde det som fortfarande var helt inför vapenvilan för att förhindra Hezbollah att förskansa sig här. Men fortfarande finns israeliska styrkor kvar i Libanon, trots överenskommelsen i vapenvilan.
See the, on top of that mountain?
Yeah.
That is in Lebanon. But that is the position Israel is maintaining now.
Ah, that they refuse to withdraw
that,
from.
Yeah, that is the position Israel is maintaining now. So they have a position there.
Några veckor tidigare besökte jag den andra sidan av gränsen, såg faktiskt FN:s vitmålade patrullpansar som då var omöjliga att nå. Militariseringen, det kraftiga stängslet och stängda gränser gör att man inte kan åka de meter som krävs för att byta land. Det blir istället en resa via Tel Aviv, Cypern, Beirut och vidare mot södra Libanon. I Metula på den israeliska sidan var gatorna tomma. Få som flytt har återvänt. Ogräs besegrade trädgårdar och fågelsång fyllde kvarter.
But you see now, it's so quiet. You listen to the birds, It's not good. But no neighbor here, no neighbors.
Det finns inga grannar här. Vi är ensamma nästan.
Because the teachers that used to teach here, teaching now in Elat, in Natanya, in Herzliya, the kids are all over.
Lärarna som undervisade barnen i skolan har fått jobb på andra ställen. Och barnen, nej, de kommer inte tillbaka. Det kommer att bli annorlunda. Mer tomt här i Metula, säger Ona och Eduardo, två av invånarna som återvänt ändå till Metula. Det förstörde sig också här från Hezbollahs raketer. Ona gör sitt bästa för att beskriva hur det var då när det sköts så mycket.
And you know how it seemed, how you listen to this? It's like pew 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 and strong, so strong. And then the army here answer, the army there answer, and then another 20 and another.
Och för människor har kriget satt djupa spår, säger hon.
Inside you're like a butterfly. You look very nice. But you know your life is very short.
Inombords är man som en fjäril. Det kan se bra ut, men man är medveten om att livet är väldigt kort. Jag vet inte om det går att reparera skadorna på insidan. Men tillbaka på andra sidan gränsen, i Libanon, där allt är förstört närmast gränsen, till och med fälten. Hit kan folk inte återvända, men lite längre norrut, bort från gränsen, kommer människor tillbaka och bygger upp sina förstörda hem.
As you can see, people are coming around, they are rebuilding their structures because they want to come back and live in their environment. Yeah.
So you see life on the streets again?
Yes, there is life on the streets. People are happy that they are coming back to their homes. And we are also happy because we are here for them.
Som du kan se så återvänder de. Det är liv på gatorna igen. Folk är glada att återvända och vi är glada för vi är här för dem, säger major Akolpo. Men utmaningarna här i södra Libanon är stora. I veckan attackerade en ilsken folkmassa patrullerande FN-styrkor. Ingen skadades. Även om Hezbollah den här gången faktiskt börjat flytta sina vapen norrut är stödet för dem stort i södra Libanon, deras inflytande lika så. Deras gula flaggor kantar gator, liksom stora bilder av den dödade ledaren Nasrallah. En annan utmaning är medieuppgifter i Israel som menar att USA och Israel inte vill förlänga UNIFILs mandat i augusti, något som skulle kunna få stora konsekvenser för stabiliteten. En konkret utmaning är också all odetonerad ammunition som gömmer sig i raserade byggnader och på fält.
The only challenge is unexploded ordnances. Yes, because someone is coming back, maybe you are going to your farm. You don't know whether there is an ordnance there that has not exploded. So those are the challenges.
Ja, det är en stor utmaning för bland annat lantbrukare som återvänder. Därför eskorterar vi dem. Vi letar efter odetonerad ammunition och oskadliggör den. Men trots svårigheterna tycker ändå major Eduardo Colpo att de har ett bra samarbete med civilsamhället här, med byarna i söder, och han är nöjd med vad de uträttar, säger han.
It feels good because we are here to save humanity and it's good.
Johan Mattias Sommarström rapporterade. Och nu något helt annat.
Hallå.
Hallå.
Hörs jag? Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns och som kanske kan få oss att se Sverige med andra ögon. Ja, diskussionens vågor har gått höga här i Sverige kring behovet av hjälp i Gaza. Svenska regeringen har stoppat stödet till FN-organisationen UNRWA efter misstänkta kopplingar till Hamas. Ett av få länder, förutom Sverige och USA, som inte heller stödjer UNRWA och istället försöker hitta alternativa vägar till hjälp är Frankrike, detta nordeuropeiska land inklämt mitt i Europa. Och på plats där har vi Else Bing, Chouchou Hansen. Hur går snacket hos dig?
Ja, här i Frankrike reagerade man såklart starkt på påståendet att en UNRWA-medarbetares nästkusin hade gått till samma nagelsalong som en Hamas-terrorist svärmor.
Ja, det låter allvarligt.
Så här satte man ner foten och regeringen började att utreda andra sätt att hjälpa till. Och det började med flaskposthjälpen.
Hur funkar den?
Ja, fungerade så där. Meningen var att skicka flaskor med hjälp som eventuellt kommer fram. Men hittills har bara en flaska med budskapet kämpa på flutit i land på Kos.
Men det finns fler idéer, eller hur?
Ja, det är klart det gör det. Man har skickat ner 100 000 trisslotter till Gaza. Man har tänkt att någon gång måste väl ändå turen vända för palestinierna. Självhjälpsböcker av Mia Törnblom har man också skickat ner. Och så en sån där rolig automat som finns på Tivoli, där man med en griparm ska försöka få upp gosedjur. Men de där rackarna halkar ju alltid av,
ja,
när man ska...
Jag vet hur det funkar. Men allt det här låter ju mest som dåliga ursäkter för att inte hjälpa till på riktigt.
Nej, men det stämmer inte. Hörru, Fritte, sitter du ner?
Ja.
Kicken är klar.
Kicken? Du menar trummisen är i ganska mjuka hårdrocksbandet Poodles?
Just densamme. Kicken ska åka ner till Gaza och ringa på i de postnummerområden som har dragit som vinnare i det nya lotteri som innebär att pristagaren får en årskonsumtion av filtar. Nu ska det sägas att det är inte så många i Gaza som har ringklocka eller ytterdörr, men det räknar man med att Kicken löser på plats.
Okej. Hur ska han ta sig dit då?
Han ska åka trampbåt. Han är ju van vid dubbelkagge bakom trumsättet, så han får en enorm utväxling där på Medelhavet. Framme på ett kick, om du ursäktar skämtet.
Ja, det är okej, Elsebing, för den här gången. Ja, då får vi se om Kicken löser den här situationen. Men det är inte alla som tycker att man ska bojkotta UNRWA. Det svenska biståndsorganet SIDA till exempel har fortsatt velat stödja dem. Dock har det nu framkommit uppgifter om att biståndsminister Benjamin Dousas stab ska ha försökt påverka SIDA att inte ge bistånd till UNRWA. Och nu har Vänsterpartiet i sin tur KU-anmält Dousa för ministerstyre. Ett land som tvärtom omhuldar just ministerstyre och tagit det här till en helt annan nivå är republiken Mjällmög. Ulla Minulla Tåge, berätta mer.
Ja, här styr ministrarna nästan allt. Till exempel så är landets reservpappersminister uppkopplad med webbkamera och styr upp när han ser att befolkningen använder mer än 3 pappershanddukar efter att ha tvättat händerna på toa. Opp, 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 säger han då i högtalaren. Och så tack och hej, ministern kontrollerar alla sms som skickas i landet. Om ministern inte anser att messen håller tillräckligt god ton, då går han in och skriver tack och hej och avslutar på så sätt konversationen. Linje 5, busslinjen mellan förorterna Mägme och Mellersta Urs i huvudstaden Pivot, den rattas av torghandelsministern som har en egen styrkula av guld. Och de där jobbiga mammorna och papporna på föräldramötet som anser att vi måste ha ytterligare en fika och picknick innan sommarlovet. Mitt i en period där ingen har någon tid över. Ja, de är alla ministrar för oförankrade initiativ i klasschatten.
Oj.
Som du hör, Fritte, den här listan kan göras lång.
Ja, den var lång och vi kanske inte ska göra den längre än så. Tack, Ulla Minulla. Den svenska polisen har beslutat att avskaffa det väskförbud som tills nu gällt vid större sammanslutningar. Beslutet innebär att väskor generellt tillåts igen, men för evenemang som redan godkänts med väskförbud gäller dessa regler fortsatt. Polismyndigheten kan fortfarande utifrån individuell bedömning meddela villkor för väskförbud. Det låter lite komplicerat det här. I Serbien däremot har man gjort det hela betydligt enklare. Eller hur, Sonja de Telefonis, Radioskuggas reporter på plats?
Det stämmer, Fritte. Här har man infört ett tydligt och strängt väsktvång istället.
Väsktvång?
Exakt. I alla sammanhang där 2 eller fler människor samlas är det väska som gäller.
Och det här är utan undantag?
Absolut. Den serbiska polisen såg en trend där folk dök upp på konserter och festivaler utan någonting att bära på. Och det skapade oro. Nu vet alla vad de ska göra. Ta med väska.
Ja, men vad ska det vara i väskan då?
Ja, det är privat. Men man har redan sett positiva resultat. Vid en demonstration i Novi Bagage dök samtliga 842 deltagare upp med varsin väska. En man där hade glömt sin hemma, men då blev han omedelbart erbjuden 3 andra väskor av förbipasserande. Samhället fungerar igen.
Ja, det låter skönt. Men du, det svenska väskförbudet infördes ju som en säkerhetsåtgärd. Kändes inte medborgarna i Serbien osäkra nu?
Tvärtom, Fritte. Man kan fylla sin väska med första förband till exempel. Och med en större ryggsäck kan man till och med få med sig en normalviktig psykolog som kan ge krishjälp direkt på plats om olyckan är framme.
Det låter ju glädjande, men vem är det som har beslutat om det här väsktvånget då?
Det är en minister utan portfölj.
Här hemma har en adoptionskommission utrett Sveriges internationella adoptionsverksamhet och funnit allvarliga övertramp. Kommissionen rekommenderar ett stopp för internationella adoptioner till Sverige. Men det är inte bara i Sverige det har utretts. I Pilville har man kommit fram till att det inte finns någonting att skämmas över och att det framöver ska bli enklare med utlandsadoptioner. Och idag kom ett oväntat besked. Pilvilles före detta överminister Giovanna Badatoni går nu ut och berättar att hon ska adoptera Ulf Kristersson. Jag har alltid drömt om en liten svensk, säger Badatoni i ett pressmeddelande. Ulf Kristersson säger sig vara skeptisk till hela tilltaget, men Giovanna Badatoni konstaterar att det inte har någon betydelse då en sådan utlandsadoption enligt Pilivillisk lagstiftning kan ske över adoptivbarnets och de biologiska föräldrarnas huvud. Det var allt från Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson.
Och jag heter Ulla Minulla Tåge.
Men vem är det som inte dragit ner Ulla Minullas regel?
Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Per Julin och Erland Karling. Strax ska det handla om dansk-svenska relationer, men först om en aktuell fotoutställning där klassiska bilder fått ny form. Det är ett samarbete mellan en av Sveriges främsta fotografer, Anders Petersén, och filmaren Johan Renk, som är känd bland annat för att ha samarbetat med musiker som David Bowie och som gjort tv-serien Chernobyl. The Left Shore heter den här utställningen som just nu visas på Nationalmuseum i Stockholm. Och den innehåller svartvita fotografier av Anders Petersén tagna på 80- och 90-talet av människor på olika institutioner. Och också en sorts animation där människorna på bilderna fått liv. Så här beskriver Johan Renk vad han har gjort med Anders Petersens bilder.
Man skulle ju kunna, om man skulle vara lite pretentiös, så skulle man ju kunna kalla det en videoinstallation. Därför att den är inte berättande på något sätt. Den är helt gjord av stillbilder, av Anders stillbilder. Men som då har processats lite grann. Jag har alltid varit intresserad av stillbild och inte minst för hur ett sånt fruset ögonblick kan vara så gripande. Och i stor utsträckning handlar det ju om att vi, när vi tittar på en bra stillbild, gör upp någon sorts egen historia om vad som kanske har hänt, vad som före, vad som kom efter. Det finns ju ett narrativ i de här bilderna också.
Mm. Och det är ju baserat på Anders bilder, som ni säger. De är ju tagna, många av dem, i rätt känsliga situationer. Alltså de är tagna på fängelse ibland, i äldreomsorgen. Där tilliten mellan dig och den du har fotograferat måste ju varit väldigt viktig.
Alltså, ja, den är avgörande.
Ja, så ja. Vad händer, liksom, hur har ni tänkt kring att de nu får en annan form?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att vad Johan har gjort med det som du kallar en annan form, alltså en film, va? Och inte stillbild, så tror jag han har behandlat, att han har behandlat det, de här bilderna och de här människorna med ansvar och respekt, och också lyckats förmedla en personlig närvaro som jag känner mig väldigt, väldigt besläktad med. Det är som en brorsa som vi säger olika på olika sätt, men samma saker. Så känns det lite grann. Va? Utan, jag vill inte vara romantisk, men det är lite åt det hållet faktiskt. Och jag är väldigt glad över att Johan använder en ny teknik. För mig då ny. Va? Jag tycker inte att man ska begränsa sig. Jag tycker att man ska vara nyfiken på allt det nya. Och försöka bibehålla värdigheten och göra så mycket som möjligt.
Johan, har du tänkt på just detta med bibehållen värdighet? Och...
Ja, absolut. Och återigen, vi har döpt utställningen till The Left Shore, och ursprunget i den har ju lite att göra. Eller, alltså, det är ju en impressionistisk titel, men den betyder lite grann att alla vanliga människor hänger på den högra stranden och de som blir över får vara på den vänstra stranden lite grann. Anders fotografi är ju, som du säger, det är utsatta människor, människor i samhällets utkant och lite sånt där. Och för mig var ju det där extremt viktigt. Liksom. Man vill ju inte på något sätt vara spekulativ eller utnyttja. Mm. Så att det var hela tiden handlat om att att bibehålla allt det där. Liksom. Det har inte, jag har en enorm vördnad för de här människorna och Anders arbete med de här människorna. Så att det har ju aldrig varit att nu går vi för långt på något sätt. Alltså.
Får jag säga en sak angående det? När vi talar om utsatta grupper i samhället, utsatta människor, så refererar man oftast till just mentalt handikappade människor eller mentalt sjuka människor eller fängelsekunder eller något annat, va? Eller barn också som är sårbara och sköra, va? Men det är bara en del utav det hela, det är en sida utav saken när man talar om utsatthet, va? Det finns också det är till exempel ett misstag att tro att jag enbart fotograferar människor på samhällets utkanter. Det gör jag inte. Däremot så försöker jag att fotografera människor som jag identifierar mig med. Och de kan vara präster, de kan vara advokater. Jag har fotograferat en börsmäklare. Vad som är avgörande för mig är inte den sociala situationen som man ser på det yttre, alltså fasaden. Det som är avgörande för mig är det jag känner att den här människan har inuti sig. Va? Det inre livet, den typen av utsatthet. Och den typen av utsatthet, den kan du hitta precis var som helst och hos vem som helst.
Mm. Johan Renck, du sa tidigare att du har beundrat Anders bilder från början. Är liksom, vad i dem är det som drar dig till dem?
Ja, det är så svårt att svara på det där egentligen, därför att det är ju en känslomässig grej som har att göra med, det får man gå till psykoanalys och få svar på, tror jag liksom. Jag dras till, jag tycker att det som är lite trasigt är vackert, eller jag säger att det är så liksom. Det är skillnad på vackert och fint kanske, men det som upplevs som lite trasigt är vackert. Jag tycker det finns en sån ohygglig, eller inte ohyggligt fel ord, men sån otrolig intimitet i bilderna och allt sånt där. Men jag tror i grund och botten är det för att min smak är åt det hållet. Det som det finns en svarta, det finns ömhet, det är vackert och inte fint liksom. Mm. Och det vackra dras vi till för att det är skrämmande. Det vackra är skräckinjagande på något sätt, och det är därför vi är så attraherade av det vackra faktiskt. Mm. Och det, så är det lite där också.
Och när du har arbetat med spelfilm också, med musikvideos, där kan ju också man se svärtan, eller hur? Jag tänker bland annat på ditt samarbete med David Bowie precis när han gick bort. Finns det liksom, har du tagit mer än något från det arbetet in i det här?
Ja, men alltså, det där är ju min stil, och när man pratar om vad som är en stil, det är ju bara oförmågan att kunna göra något annat än det man gör. Liksom, jag tror att den här filmen som är gjord, den är mörkare än Anders bild. Alltså den har ett mörker som är mörkare än Anders bild. Anders bilder har, det finns hopp och längtan och lite sån här grejer. Jag är nog lite mörkare när, så när jag tittade på filmen igår igen, så känner jag fan, det här är mycket mörkare än Anders bilder. Men ja, det är en oförmåga att man gör ju det som man är. Det är inte ett försök att vara något. Det är bara en naturlig grej. Och det är som sagt, det är en oförmåga att kunna göra annat än det man gör. Så att liksom, även många av mina musikvideos med liksom mer, på den tiden jag höll på med sådana, även med poppiga artister, det blev ofta mörkare än vad de kanske egentligen var eller ville ha eller så vidare.
Mm. Anders, håller du med om att det här är mörkare än originalet?
Ja, det finns ett mörker i Johans film. Han bär på ett mörker, men jag kan identifiera mig med det. Absolut, va? Det gör ingenting att den är mörkare, om det nu skulle upplevas så. Jag upplever den som väldigt, väldigt trovärdig. Mm.
Sista fråga. Nu pratar vi mycket om mörker här. När publiken lämnar Nationalmuseum, de som har gått dit för att se det här, vilken sorts känsla tänker ni att de ska bära med sig därifrån?
Ja, min dröm är ju att mina bilder och Johans film ska förena människor i någonting, va? Istället för att dela på dem. Alltså jag vill inte att människor ska känna sig splittrade på något sätt. Jag vill att de ska förenas i någonting, att de kan känna igen sig själva. Och den där igenkänningsfaktorn, den är oerhört, ja, den är grundläggande för att man håller på överhuvudtaget. Va? Mm.
Och igenkänning även om det är en person man möter på en bild som lever ett helt annat liv än
vad man själv till exempel. Gör, ja, för att vi är ju ändå bara människor, oavsett hur vi lever och var vi lever.
Anders Pettersen där och Johan Renck som jag talade med tidigare om utställningen The Left Shore som visas på Nationalmuseum i Stockholm. Klockan är 19 minuter i 11 och i detta nu håller 40 000 löpare på att springa över Öresundsbron från Danmark till Sverige. Biltrafiken är under 3 timmar hänvisad till bara en körbana. Det har gått 25 år sedan Öresundsbron stod färdig och gjorde resan mellan länderna betydligt smidigare. Men hur mycket har vi egentligen kommit varandra närmare under de här åren? Även om pendlingen ökat så är det ändå många som fortfarande upplever att gränsen finns där, i språket, i kulturen och i vardagen. Men låt oss börja i broloppet för 25 år sedan. Per Andersson var en av alla de som stod på startlinjen den gången, trots att förutsättningarna inte var de bästa.
Och det var en otrolig upplevelse, första broloppet, som jag naturligtvis blev skadad 2 veckor innan. Men skam den som ger sig, jag gick hela första broloppet, det tog 4 timmar och 12 minuter.
Dagens brolopp hade Per Andersson inte fått avsluta. Nu drar de snöret efter 3 timmar. Sen är det dags att släppa fram biltrafiken igen på hela bron. Början av loppet går i en tunnel 21 meter under havsnivån.
Det ska man inte tänka på när man är där nere. Men jag kommer ihåg att den häftigaste känslan, det var, för då startade jag i första startgruppen. För jag hade ju bra tid att gå på. Och då stack jag allihopa. Och när jag kom ner en bra bit ner i tunneln så försvann ju hela den startgruppen. Så det blev alldeles knäppt tyst. Det var inga fläktar på, ingenting. Det var tyst som i graven. Och då hör jag helt plötsligt ett svagt sus bakom mig i den här upplysta tunneln. Och så vänder jag mig om och då kommer nästa startgrupp i full karriär. Och jag fick nästan panik för att jag tänkte, de kommer att mangla mig. De springer ju som fan de första ju. Så jag vet att jag fick gå upp och ställa mig mot vägen för att inte bli nedsprungen. Och sen så sprang ju alla de förbi, det tog flera minuter.
Det här var nu ett tag sedan och Per har hunnit fylla 72 år. Och springer faktiskt loppet igen. Vi återkommer till det senare. Per, han är bara en av de 25 000 svenskar som är anmälda. Danskarna är betydligt färre. De är bara 9 000 som springer.
För svenska är bron en mycket större grej än det är för danska.
Det här är Anders Linde Lausen. Han är professor i etnologi och verksam vid Malmö universitet.
På svensk sida så finns det ett genuint intresse för att läka sig i, engagera sig i brofrågor, medan för dansk sida så är det, jag skulle säga, nästan enbart en infrastruktur.
Anders Linde Lausen har under lång tid ägnat sin forskning åt just dansk-svenska relationer och om hur identiteter formas i moderna samhällen. När detta brolopp nu ska fira att förbindelsen mellan våra länder fyller 25 år så verkar det danska engagemanget vara något lägre, sett utifrån antalet deltagare i alla fall. Säger då det här något alls om vår grannsämja mellan det blågula och det rödvita? Så här lät det i Sveriges Radio när de 2 tågen från våra båda kungahus möttes på bron i Pepparholm den 1 juli 2000.
20 centimeter, 10 centimeter, 5 centimeter, 2, 1.
Så skete det.
Där sitter de ihop, tågen.
Ja.
Men det var inte mycket där skete.
Men det kändes lite grann.
Ja, det vill mena att det här ska vara liksom den fulländade kärlekens fulländning på något sätt. Mellan de 2 folken.
Jag är nyfiken på om svenskars uppfattning om danskar alls har förändrats sedan bron blev en del av mångas vardag och vice versa. Blev det någon kärleksrelation som Christopher Barnekow då såg framför sig? Har våra stereotypa bilder av varandra mattats av nu när vi är många som besöker varandras länder så mycket enklare och därför också betydligt oftare? Här är också ett gammalt klipp från ett reportage i Studio 1 strax före det att bron togs i bruk. 32-åriga Trine var från Danmark, men hon hade bott länge i Sverige när hon fick ge sin bild då.
Det är faktiskt ganska otrevligt, för det är ju så att svenskarna tycker ju generellt sett, så som jag förstår det, ganska mycket om danskarna egentligen. Det är inte ömsesidigt i alla fall, sådär. Inte alltid i alla fall. I Köpenhamn, det har blivit den här dåliga erfarenheten med svenskar som kommer över. Men det är väldigt mycket en fördom också, skulle jag säga.
Och men visst kunde man hitta berusade svenskar i Köpenhamn före bron. En stereotyp som också förstärktes av en reklamfilm för öl på bio på den tiden. Det minns Anders Linde Larsen.
På 90-talet så gjorde ju Carlsberg en reklamfilm som körde på bio där en full svensk kom in på en dansk bar och bad för en Carlsberg. Sen innan den serverades så fick han lova att inte pissa i parkerna, inte tafsa på tjejerna och ta den sista flygbåten hem. Så där fanns ju en fullständig ingrodd föreställning om hur vi berättar om svenskar som till och med kunde använda sitt medium som reklam. Och varje gång man såg en full svensk så bekräftades ju bilden.
Hur står det då till med den här bilden idag? Hur uppfattas svensken av dansken? Och hur uppfattar vi danskar, om man nu vågar sig på en generalisering? Jag testar frågan på Per Andersson. Han som just i detta nu springer broloppet.
Ja, de är ju underbara. Det måste jag ju framhålla. Danskar är ett gemytligt folk, så inget snack om saken. Men de är lite speciella, precis som vi är speciella för dem.
På vilket sätt är de speciella?
De förstår inte svenska, men vi förstår dem bättre. Så jag vet att när man har varit nere eller inne och jobbat i Köpenhamn så har vi fått prata engelska med dem.
Vi har ju rätt till vår egen uppfattning och alla håller säkert inte med Per. Men eftersom jag väljer att ha med det här citatet har jag därmed också lyckats förvalta en viss stereotyp bild av dansken. Jo, vi i media, vi bär också ett ansvar här förstås. Men tillbaka till frågan. Har något alls förändrats efter Öresundsbrons födelse? Metaforen om att bygga broar brukar just peka på en förening. Var det kärlekens fulländning som vi bevittnade då, för att citera Barnekow? Och god morgon världen, vi har ett svar. Från etnologen Anders Linde Larsen.
Bron har ju gjort att fler människor reser fram och tillbaka, det vet vi från mätningar. Och det betyder att det är fler danskar som möter svenskar och det är fler svenskar som möter danskar. Och det åstadkommer ju att de här diskussionerna om varför man upplever vissa saker olika, att de intensifieras med bron. Det kommer fler och fler berättelser om att svenskar är udda på danska sidan och motsvarande. Så på sätt och vis så har ju bron, den har ju aktualiserat det här med att vi skiljer oss åt. Så på det sättet har den snarast förstärkt föreställningar och berättelser om dem på andra sidan.
Stereotypa bilden av den avslappnade och glada dansken som säger vad han tycker på ena sidan sundet och den formella, tystlåtna och naive svensken på den andra, den förvaltas bra av en bro, tydligen. Men den här fasta förbindelsen har också lett till att en del människor flyttar över sundet och bosätter sig på andra sidan. Har det då ändå inte bidragit till att vissa fördomar suddats ut? Vi har ett svar till.
Jag är inte säker på att folk faktiskt blir integrerade när de faktiskt flyttar. Jag känner danskar som har bott i Malmö i 20 år och som inte känner sig på något sätt integrerade i svenska samhället. De kan få bryta på svenska, men de har inga svenska vänner. Däremot så har de vänner som har all möjlig annan invandrarbakgrund. Så jag är faktiskt inte säker på att folk i gemen känner sig otroligt väl integrerade bara för att de har flyttat.
Och nu ser jag mycket framåt att alldeles snart tillsammans med min kära kusin drottning Margrethe för första gången få färdas med bil från Sverige till Danmark på denna nya fasta och väl förankrade förbindelse. Tack.
Om någon hade sagt till mig att du ska springa och du är tränad ska klara det ett halvmaraton broloppet av alla, så hade jag inte trott
det. Det är fortfarande några timmar kvar för Per innan det är dags för målgång efter Öresundsbron i Sibbarp i Malmö. För 25 år sedan så promenerade han eftersom han var skadad. Idag så hoppas han kunna springa hela vägen.
Att en gubbe på 72 bäst skulle klara detta, det hade jag aldrig kunnat tänka mig.
Men De sista två orden Per säger innan vi lägger på luren, de får avsluta det här reportaget.
Nu jäklar.
Per Andersson där, Godmorgon världens reporter Anders Diamant. Nu ett kåseri av Augustin Erba.
Eftersom jag är en vuxen människa har jag slutat köpa maskiner som man måste rycka igång. Att rycka i ett verktyg och dra igång gräsklippare, motorsågar och båtmotorer, det är primitivt och dåligt för ryggen. Rycket är bara svagt bättre än flinta och stål, som jag antar var igångsättningsmaskineriet precis innan. Jag föredrar dessutom att inte sprida diesel- eller bensinånger över mina plantor, så nu har jag inköpt en elektriskt driven grästrimmer. Jag gjorde som vanligt. Jag undersökte vad råd och rön hade gett för betyg och så köpte jag en apparat i min prisklass. Jag behövde montera den. Men hur man skulle göra fanns beskrivet i manualen som jag förstås läste omsorgsfullt. Jag läste och förstod instrumentpanelen på trimmen. Den var inte helt lätt att dechiffrera. Men när det var gjort och jag klätt mig i det manualen föreskrev, orange hjälm, hörselkåpor, skyddsglasögon, bastanta kängor, heltäckande kläder och skyddshandskar, så var jag redo. Nej, det stod inte orange i manualen, men alla vet ju att man inte är på riktigt om man inte har orange hjälm vid tungt och manligt skogsarbete. Visserligen skulle jag bara trimma några lite för långa grässtrån runt mina känsliga pioner, men ni förstår vad jag menar. Maskinen startade med en enkel, civiliserad knapptryckning och jag klippte förnöjsamt igenom det jag behövde. Hustrun tittade storögt på. Hon hade valt att tvätta altanen medan jag tog 107 högskolepoäng i grästrimmermanual. Det finns två sorters människor på den här planeten. De som läser manualer och de som inte gör det. Jag ska direkt säga att jag är av sorten som läser manualer, så ni som inte läser manualer gör nog bäst i att stänga av radion nu, för det här som följer, det kan tolkas som en manual. Jag dömer naturligtvis inte någon för att personen inte läser manualer. Även om det är mycket närstående personer som kunde haft stor nytta av att läsa vissa manualer. Som till exempel någon som vill använda en nyinköpt trimmer. De som inte läser manualer verkar se det som en gåva till oss som läser manualer. Ja, manualläsaren får helt enkelt möjligheten att utnyttja mina förvärvade kunskaper i sig den nya torktumlaren eller grästrimmen två gånger. Det värsta som kan hända om man inte läst manualen är att man kan råka bli dödad. För min elektriska gräsklippare står det till exempel i manualen att man inte ska köra över sladden med klipparen. Det vanligaste problemet när man inte läst manualen är att man inte kan använda den maskin man har införskaffat. Om man inte läser manualen kan man råka barnlåsa den släta induktionshällen och inte kunna sätta på spisen. Det kan komma vid olägliga tillfällen, som när man torkade av spisen inför att det skulle komma gäster och, eftersom man inte läst manualen, inte lät bli att hålla fingrarna för länge på en viss touch-tangent och därmed låste den. Har man inte läst manualen förstår man heller inte att den ilsket röda symbolen betyder barnlås. Ogillar man manualer kan det vara så att man inte googlar efter information, en nedladdningsbar manual till exempel, utan trycker på en knapp istället. Alltså knappen på sin telefon som ringer en person som inte bara läst manualen utan också lagt den på minnet. En annan vanlig effekt av att inte läsa manualer är att man blir slav under standardinställningar. Den som inte läst manualen kan inte veta att man kan välja bort diverse ljudsignaler från maskiner. Jag tror att jag har nämnt att vår torktumlare spelar en motbjudande musakversion av Die Forelle av Schubert när den är klar. Om man inte har läst manualen och förstår hur man stänger av otyget. Eller så vet man inte, som i fallet med den elektriska grästrimmen, att man inte ska köra den på högsta hastighet om man ska klippa med tråd och inte sågtandad klinga. Då kan livslängden avsevärt förkortas. Men jag ska också erkänna att det är av andra skäl som jag lusläser manualer. Att läsa manual är som att be bordsbön. Jag ber inte bordsbön längre, men det är trevligt att hejda sig inför något och tänka över vad man ska göra. Säga hej till sin kommande uppgift. Vila i tanken en liten stund.
Augustin Erba. En vecka är på utgång, en ny väntar runt hörnet. Imorgon måndag påbörjas de årliga Gullranda-samtalen i finska Nådendal, där president Alexander Stubb leder diskussioner om utrikes- och säkerhetspolitik. På tisdag meddelar tingsrätten sin dom i det omfattande miljöbrottsmålet mot företaget Think Pink. På onsdag är det sommaravslutning i riksdagen. I danska Odense hålls en internationell drönarmässa. På torsdag kommer domen mot den så kallade Nytorgsmannen i Lunds tingsrätt, där han är åtalad för bland annat grov våldtäkt. På fredag möts EUs finansministrar i Luxemburg och vi andra, vi kan fira midsommar. Äppelbo gånglåt med Rättviks lilla spelmanslag. På lördag är det midsommardag och på söndag är Godmorgonvärlden tillbaka igen. Ha det bra tills dess.
Det här var en repris från i förmiddags. Det är midnatt och vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Situationen i Mellanöstern är mycket allvarlig, konstaterar Sveriges försvarsminister Paul Jonsson i SVT:s Agenda. Ministern säger att om Iran skulle angripa amerikanska installationer skulle det kunna leda till en stor hämndaktion. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att Iran sagt till medlarna från Qatar och Oman att inga förhandlingar kommer att ske medan attackerna pågår. EUs utrikesministrar träffas på tisdag för att diskutera konflikten mellan Iran och Israel. En person har dött och 13 skadats i en ukrainsk drönarattack mot ryska Djelabuga i regionen Tatarstan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Attacken riktades mot en anläggning där just drönare tillverkas, enligt ukrainska medier. Guvernören i ryska Tatarstan säger att drönaren sköts ner. Rester av drönaren träffade en bilfabrik som orsakade en brand. Den svenska regeringen har fått hård kritik på hemmaplan för sin klimatpolitik, men nu kommer beröm från EUs klimatkommissionär, den nederländske politikern kristdemokraten Wopke Hoekstra, som säger i SVT:s Agenda att Sverige gör ett citat fantastiskt jobb. Hoekstra lyfter fram att Sverige presterar över sina målsättningar i arbetet med elektrifieringen av fordonsflottan och förnybar energi.
It is equally true that if you look at other domains, and I was already mentioning the electrification of the car park or renewables or investments in electrification, there you are outperforming your targets.
Kristdemokraten, alltså där, Wopke Hoekstra. Det var Ekots nyheter klockan midnatt, ska jag säga. Nu säger jag tack för mig.
P1, Sveriges Radio.
Måndagsdygnet och midsommarveckan i denna kanal inleder vi om en liten stund med spanarna.
Det är inte dig det är fel på. Det är alla de här kvinnorna det är fel på. Det är du som är offret, det är dig som det är synd om egentligen.
Vad är det som lockar med manliga communities?
Man ägnade sig, kan man ju säga, lite grann åt att skapa människor en offerroll, peka ut fienderna och sen skapa ett språk.
Fabriken, om killar, kvinnohat och konspirationsteorier. Lyssna på Fabriken i appen UR Play.
Och denna P1-natt också, närmare bestämt 13:30. Och nu ska vi få ta del av den senaste sittningen med spanarna från i fredags. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, där dunkar vi in, den blomstertid nu kommer. Och vi med den, välkomna till programmet där små detaljer i vardagen läggs ihop till ett sammansatt pussel och ger oss en fingervisning om vad som komma skall i vår annars så ovissa framtid. Och de tre stora tänkarna idag består av Camilla Liv, präst.
Hälsan, jajamän, ja. Stor tänkare.
Ja, det vet vi. Jonathan Lindström, inte mindre tänkare, han tillika arkeolog.
Ja.
Och Jessica Gedin.
Ja,
också tänkare.
Ja, mycket stor. Eller lite.
Jag
undrade vad min presentation skulle bli. Ja. Men jag hade ingen titel.
Nej, men du har så många, ska vi säga, programledare idag.
Ja, det kan vi göra. Ja, ja det tycker jag verkar lämpligt.
Ja, det är så känd från Babel och annat. Fredagen den 13:e. Har det känts av? Nej, ja, var det dumt att jag påminner er?
Har någon gång läst någonstans att för söndagsbarn är 13 ett lyckotal? Och det har jag anammat eftersom jag är så skrockfull lite grann ibland.
Men vad har du läst det någonstans?
Väldigt.
Vad var
källan? Nej, jag vill inte kolla upp källan.
Nej.
För det kändes så himla bra.
Absolut.
Att tänka att nej, men det är ingen fara för mig idag.
Vissa saker som
ni andra däremot.
Nej. Men detta har ju någon slags kristen bakgrund.
Oh, jag har spanat om detta och jag kommer inte ihåg vad det handlade om.
Men är inte det där gamla 13 vid bordet grejen?
Just det.
Och det var väl också på fredagen överhuvudtaget.
Ja, det var på en fredag som Jesus blev dödad.
Ja. Mm.
Sen har jag en liten utläggning om kalendariska frågor kring talet 13. Jag vet inte om det är läge.
Kanske att vi spar den.
Ja, tack.
Har den som en cliffhanger, Jonathan. Ja.
Hörrni, Institutet för språk och folkminnen samlar in fakta om traditionen vardagsliv i Sverige. Och i deras arkiv finns det då råd. Jag kan ändå dela med mig av det. Inte för dig, Jessica, för du behöver ju inte det.
Jag står över.
Men idag byter vi oss ju inte jobb.
Nej, det gör vi inte.
Liv vid din läst.
Okej.
Okay. Flytta ej.
Nej.
Det har ni inte heller planer
inte
på.
Inte gjort.
Nej. Inte resa, ska vi inte göra. Nej. Anordna inte dop, Camilla.
Nej.
Det är ingen som gör kanske på.
Inte på en fredag, sällan.
Och sen ska man då heller inte ge bort pengar.
Nähä.
Okej,
så varför
sitt,
då?
Sitt på det vet ju inte jag.
Det är ju tur för den som får dem.
Ja, det är någonting som inte man ska göra, det sägs det. Okay, sen gammalt. Okay. Hörrni, men att sluta skolan för sommaren, det är i alla fall inte något man kan förknippa med otur. Har ni klarat av det ni ska ha? Avslutningar, studenter, annat?
Studentmottagning ska jag gå på ikväll.
Men inte någon egen?
Nej.
Nej.
Nej, jag har varit också på några studentmottagningar, men nu var det 2 år sedan jag hade min dotters studentmottagning.
Ja, och mina barn har flyttat hemifrån alltihopa, men däremot har vi lånat ut trädgårdssoffan till grannen som har studentkalas. Ja.
Den lär du aldrig få tillbaka?
Nej.
Hel?
Inte i någon vidare skick, nej.
Hörrni, när det kommer till barn nu så satsar ju barnprogrammet Sommarlov, ni har inte så små barn nu, på SVT, men de försöker ju få barnen att släppa paddan och skärmen och leka som barn gjorde förr i tiden.
Ja.
Och det ska cyklas och testas nya grejer, spelas schack och annat. Tycker jag låter trevligt.
Verkligen.
Kan ni tänka ett sånt sommarlov, ett sånt ledighet?
Det är det jag planerar.
Berätta.
Ja, men bada, flytta stenar, spela brädspel, såna där grejer.
Flytta stenar?
Ja, men det är min sommarhobby. Flytta tunga stenar från ett ställe till ett annat.
Alltså bygga mur, eller?
Ja, men så här, den här stenen skulle kanske vara fin om man la den där.
Det där påbörja... är så mycket Mumindalen,
Camilla. Påbörja en mur, kanske ta en paus, lämna den till 2 år senare, sådär.
Mysigt. Är du aktiv eller ligger du och läser?
Alltså, min sommarplan är ju då efter en säsong av läsande att jag ska stänga in mig i ett mörkt rum och bingea alla serier jag har missat. Jag har inte hunnit se White Lotus senaste säsongen till exempel.
Oj.
Jag var också lite sugen på att se om Game of Thrones.
Mm. Ja. Det blir inga böcker för det känns för mycket jobb, eller?
Ja, men det brukar vara, jag brukar ha ungefär 2 veckor då jag inte läser som något slags
rening. Rimligt.
Och sen blir jag ju sugen igen och då brukar jag läsa om saker.
Och Jonathan, är du ute och gräver något?
Nej, alltså det, är det någonting jag inte tycker om att göra på fritiden så är det att gräva.
Det kan man förstå.
Jag blir utkommenderad att flytta buskar. Det motsvarar det här stenflyttandet. Ja. Det visar sig att busken står 2 decimeter fel.
Ja.
Och det där innebär då en helt ny grop och att skotta upp den gamla busken och så vidare.
Ja. Ring in mig.
Ja, så kan man lägga in en sten.
Ja, det skulle man också kunna göra. Men jag är övervakad, tyvärr.
Ja. Ja, hörni, sommarsemester har vi snart. Några av oss i alla fall. Och några knegar på. Och det ska du få göra nu till en början. Allra först här, Camilla, varsågod, ordet är ditt.
Tack. Precis, vi går mot semestertider. Och vi kommer därmed att hamna, många av oss, i situationer som liksom ligger utanför ramarna för vardagslivet. Och med det följer naturligtvis nya konstellationer av människor, nya platser kanske, nya förhållningssätt, sånt som inte är till vardags. Mm. För en tid sedan så såg jag en filmsnutt från ett semesterparadis där en hord strandklädda vuxna människor står innanför en glasdörr på ett hotell och tränger sig och nästan klättrar på varandra ungefär som att det var en getingsvärm efter dem, som att de flyr från någonting. Men sen när glasdörren öppnas så rasar och rusar de iväg för att säkra sig det antal solstolar med havsutsikt som de anser sig ha rätt till för sig och sina familjer.
Mm. Mm. Är det de där olagliga handdukslämnarna?
Ja.
Paxat. Ja.
Och nu har man då på semesterorter i Spanien och Grekland infört böter för de som gryningspaxar eller handdukskingar solstolar.
Vi konstaterade faktiskt förra veckan i Spanarna att det är ett väldigt svenskt beteende som man tar med sig utomlands. Det är väldigt svenskt.
Blir inte tyskarna beskyllas för
säkert
det?
Säkert också. Ja.
Men nu kommer det att kosta 2 500 kronor att göra det i Spanien någonstans. Mm. Och i en stad så har de bestämt att de beslagtar allt som läggs på stranden innan 9:30.
Det här är så spännande. Alltså för vår enorma respekt för paxandet, den är ju lite oförklarlig.
Ja.
Men stark.
Stark, mycket stark.
Ja. Ja.
Min spaning
här ligger en handduk. Då kan jag absolut inte sätta mig på den här platsen.
Här ligger en halsduk utbredd över 4 platser.
Men vi respekterar kösystemet också.
Ja, det gör också.
Och det där införde man väldigt medvetet på 1840-talet i Sverige.
Ja, det håller i sig.
Ja,